kör vi podd igen, Karina.
Jag tänkte på en sak, det är den här melodin som inleder våran podd.
Ja.
Det är faktiskt flera som gillar den jättemycket.
Vi skulle kunna göra den, kanske en liten hit av den.
Ja, den är faktiskt, man blir lite igång på den.
Men du, kommer du ihåg när vi börjar podda, då skulle vi välja låt, kommer du ihåg det?
Ja, det gör jag. Ja. Det var någon jätteplingplong grej.
Ja, då var det ju en, jag hade fått lite tips på några från en annan person, och då var det en som var typ så här, jag kommer ihåg att vi tänkte så här, Tivoli, men de har sån här en vagn,
positiv.
Det hade varit något
som hade haft det. Det kanske hade passat i och för sig. Som drar runt på en sån.
Ska vi, då får vi nästan spela upp någon gång på vilken det inte blev. Det känns bra att det inte blev den.
Nej, för den där är man glad, och det är flera som har kommenterat det.
Ja, man blir lite på bra humör,
ja.
Ja,
så är det.
Ja. Oj, oj. Ha, du ska vi inte ta kaffe först?
Jo, det tycker jag.
Det får vi göra.
Jag är jättekaffesugen.
Idag så har jag en intressant grej. Jag har en liten korg. Kaffe har vi ju, men vi har en liten korg här då. Mm. Tänkte jag så här att, men bra, idag, jag behöver lite energi idag.
Ja.
Ja, så och jag vet att jag har en grej hemma. Bra, behöver jag inte gå till affären. Går hem och har en grej i frysen. Och så öppnar, och då händer det här som alltid händer. Mm. Det är ju alltså en punschrulle.
Ja.
Så långt bra.
Ja.
Och så jag vet att jag köpte den typ i förrgår. Det är 6 stycken punschrullar i ett paket.
Det
var oöppnat, som jag minns det. Nu när jag ska ta dem, då är paketet öppnat och det ligger en kvar.
Nej, är det en?
Ja, men jag har ju fått halvera den nu.
Ja, den det såg ju ut. Ja, men en halv tycker jag känns lagom.
Ja, det annars. Kanske är lagom.
Men du, jag tänker dina nattliga ätstunder. Det är inte så att du har gått i sömnen och tuggat punschrullar.
Nej, men det finns en pågående, ständigt pågående, liksom, vad ska man kalla det? Inte en strid, men en någon sorts liksom så här, ja, angiveri kan vi kalla det. Aha. Vem har varit på punschrullarna? Och det roliga är att John anser att det är hans. För han har bara tål inte laktos till exempel. Och liksom, men det här funkar bra, och den här Delicato-sorten är det som det ska vara. Ja, så de får man inte röra.
Nej.
Och sen har vi då en i familjen som är lite
gammal. Men
det är du som har köpt dem? Ja, det var lite gulligt. Jag tänkte att det är bra att det finns hemma då, så att det kan man ju ta. Men då finns ju en viss person jag tänker på som väldigt mycket äter i skåpen.
Ja.
Så jag är misstänkt att det är en person som har ätit 5 under de här senaste dagarna.
Rätt mycket med 5 fast det var några dagar ändå.
Men det kanske är lagom. Vi har nu en halv punschrulle här i alla fall.
Jag såg inte att det var en halv. Det påminner mig om när vi hade vunnit sådana skärmvins på Liseberg.
Ja.
En jättestor Toblerone.
Ja.
Eller en sån stor papperstoblerone med sådana här små Toblerone.
Ja, just det. Man vill ju att det ska vara en stor, gigantisk.
Som man ska karva i. Liksom. Ja. Men det gör man inte. Utan det var ju sådana här små. Och vad kan det ha varit, 50 gram eller?
Ja, just det.
Så ställde vi, det var någon i familjen som vann den, det var inte jag.
Mm.
Jag var ju väldigt förtjust i choklad. Så ställde vi den i källaren, för det var kallt där.
Ja.
Och så var jag där nere och smög och snafsade lite. Och då hade någon, när man öppnade på locket, så var det en sån här post-it-lapp. Då stod det, Gud ser dig.
Där är vi tillbaka till förra podden ju.
Där är vi tillbaka till det. Men då tänker jag att det bästa med Gud är ju att inte det är skvallrigt.
Nej.
Tänkte jag då när jag
trodde att han,
snabbt.
Det andra jag tänker är att jag tror inte Gud skulle tycka att det var tokigt ens.
Inte alls.
Så det hjälper ju.
Nej, det hjälper.
Men det känns som att de visste vem som skulle öppna luckan också, eller? Alltså var det just eller var det
trodde de att... Nej, barnen var ganska små då, så att det var jag.
Ja.
De, den,
jaha, han, det var i din, jag förstår.
Det var liksom ganska länge sedan nu. Men ja, så är det.
Underbart. Men visst är det bra med en liten, jag måste ha en liten sån här socker- och kaffekick här nu på eftermiddagen.
Det tycker jag blir helt perfekt. Mm. Jag gick ju hemifrån när Hulda precis plockade ut kladdkakan ur ugnen, så det var ju perfekt.
Men vänta nu, ni hade väl någon sorts regel om att nu är det höst. Nu kunde man inte baka i kladdkaka.
Nej, på veckorna gör man ju inte det. Nej. Men när man är uttråkad på höstlovet så
just
kan man få ha det som en aktivitet.
Just det.
Det finns alltid anledningar och vad heter det?
Undantag.
Regler och undantag.
Ja, det är riktigt.
Och där kommer lite av min tanke inför idag.
Ja. Nu kommer en andakt av Carolina.
Nej. Ja, det kunde ju varit en variant, men det har vi ju redan andakter. Men jag kommer tänka på en sak när någon i familjen uttrycker idag. Nu när det är höstlov så är det väl ingen träning idag?
Det ska kopplas ihop.
ledigt från skolan innebär ledigt på aktiviteter också. Så var det ju alltid förr.
Ja.
Men till exempel kulturskolan har ju ledigt med musik och sång och sådana grejer. Mm. Och då så säger jag att nej, det är det inte, utan det är fotbollsträning. Mm. Och då sa jag att det kanske är läge att gå idag eftersom du har så mycket andra aktiviteter denna veckan då. Ja, men jag tycker det är för tråkigt och för kallt väder och sådär. Mm. Och då kom jag tillbaka till mig själv och min egen tid i den kommunala musikskolan i Halmstad där jag spelade både tvärflöjt och piano.
Nu måste vi pausa här. Ja. Kan du fortfarande spela tvärflöjt?
Jag kan fortfarande spela. Det var så att när jag var präst i Frölunda så stals min tvärflöjt. Och sen dess har jag inte spelat så mycket tvärflöjt. Mer än att ibland har jag lånat av en gammal granne en tvärflöjt. Och då har jag och min man uppträtt ibland på diverse tillställningar med dikt och flöjt. Ja.
Helt seriöst eller? Nej, det ser inte seriöst.
Nej, jag är inte seriös.
Dikt och flöjt, vad vet jag?
Diktläsning och flöjt på lite olika julfester och så. Och det roliga med det är ju att folk vet inte om det är seriöst eller inte.
Det
om inte man känner oss. Det är väldigt kul. Men vi har ju fjantat oss mest med det. Men jag skulle kunna spela några inte några jättesnabba sådana här. Det är inte liksom så att jag får tillträde till någon orkester. Men jag skulle säkert kunna.
Få fram toner.
Ja, kanske. Tryggare kan ingen vara eller
du,
vet några
det här ska vi prata om. Du ska få berätta klart din grej. Men sen måste vi komma tillbaka till den här tvärflöjten.
Och då är det så här. Då tänker jag att när mina föräldrar då tyckte att jag skulle spela de här instrumenten. Jag tyckte flöjten var väldigt rolig.
Ja.
Gjorde man i grupp och så var man på i en orkester. Det var liksom en helt annan grej än att sitta på pianolektionen. Och jag hatade det.
Ja.
Det var verkligen det värsta. Tyckte inte det var kul. Jag var helt ointresserad. Jag tyckte det var meningslöst. Jag tyckte inte, det var ju mer sådana här klassiska saker. Man fick ju inte lära sig lite fräcka komp.
Nej.
Och lite poppy. Då kanske det var man ville spela freestyle eller vad det kan ha varit. Så jag, ibland så snurrade jag in armen i liksom bandage. Och sa att jag inte hunnit öva. Liksom, jag har ju skadat mig här liksom, och handbollen. Och,
nej!
Jo, flera gånger. Och så till slut så sa jag till mamma och pappa. Det är ju så dyrt. Jag tycker det är onödigt att ni ska behöva betala både för flöjt och piano.
Ja!
Nej, det är ingen fara. Så det gör vi så gärna. Det är så roligt om du vill spela.
Du försökte alla
trick. Och sen
trick.
Till slut när jag tog mod till mig så sa jag vill inte ta en enda ton till på det där pianot. Nej. Så då blev det liksom slut med det. Men jag tänker på det här med träningen och fotboll och så slog det mig att jag har ju liksom någonstans i mitt bakhuvud. Har man liksom gett sig in på någonting så ska man liksom fullfölja det och göra det.
Mm.
Hur mycket ska man liksom tvinga barn till att göra det som de har valt att göra?
Ja, det är en jättebra fråga.
Det är väl en bra fråga. Det är det ju dessutom inte jätteroligt väder.
Nej.
Och jag förstår kanske man inte har lust att spela fotboll en tisdag kväll snart i november.
Mm. Alltså det borde det inte vara så att man ju kan ändra sig tillbaks en annan gång. Om inte annat när man blir vuxen. Alltså det är inte så mycket som är helt kört. Slutar du fotboll nu kommer du aldrig mer kunna spela fotboll. Det är inte... Nej.
Nej,
jag är ju väldigt mycket inne på att barn är så kloka i sig själva och så. Att det är klart att de inte kanske alltid fattar alla konsekvenser, men de har ju bra koll.
Mm.
Jag tycker barn är smarta.
Men de flesta barn tror jag tycker det är jättekul att spela en match eller en cup eller en turnering.
Ja.
Och då kan jag ibland känna, har man inte liksom varit med och liksom bondat i laget och sådär. Mm. Så kanske man inte heller kan förvänta sig att vara med på matchen.
Nej,
eller.
Det
men
visst,
de är ju små, men samtidigt så...
Nej, men det håller jag med om. Det får vara lojalt. Man får hänga på det, det upplägg som gäller. Man kan inte plocka russinen så.
Så tänker jag ju på mig själv och min piano. Jag hatade ju verkligen det, men jag gjorde ju det för att mamma och pappa ville.
Ja,
men man vill ju inte att ens barn ska göra saker som de inte egentligen vill.
Nej.
För att de tror att man ska...
Ja, men sannolikheten att man fortsätter med det sen är ju inte så jättestor.
Mm.
Men du, nu tillbaka till tvärflöjten.
Ja.
Det var ju någon podd sen när vi pratade lite grann om att vi kanske skulle livepodda. Och då plötsligt känner jag tvärflöjten.
Absolut.
Men, för jag har nämligen pratat med en av en poddlyssnare.
Mm.
Och bara, så, apropå det här med livepoddning då.
Mm.
Jag såg ju framför mig att vi ska alltså sända live i digitalt. Så att någon kan sitta med sina hörlurar och lyssna då. Den här personen sa, nej. Ni ska alltså live, det ska finnas publik.
Bjuda in folk till garderoben då.
Det kan bli lite trångt i den här nya studion. Nej, men jag tänker allvarligt. Alltså, Hönö kyrkans församlingshem. Det får plats 50, det är corona säkert ju. Men fattar du det roliga i att vi sitter där med våra små mickar live. Och så är det publik på plats.
Ja.
Och publik digitalt.
Jätteroligt.
Inte det roligt?
Jättekul.
Lussevaka.
Lussevaka med flöjtmusik.
Ja, flöjt och dikt. Det var den jag, det var där jag kom på det.
Då ska jag blir det en livepod eller jag kan spela även i garderoben, men det... om vi tar oss ur garderoben, Ingrid,
ja, om vi kommer ur garderoben.
Kul.
Ja. Jag tror inte vi behöver göra någon omröstning på det här, på huruvida folk vill höra dig spela tvärflöjt med dikt.
Absolut, det var ett tag sedan nu, men jag kan öva upp mig.
Ja.
Och gå hem och låna Sandras flöjt bara, så jag ska öva nu då.
Men kan du ta och boka lokal?
Spelar du någon instrument?
Jag spelar piano också. Ja. Men jag tänkte jag skiter i det, men jag säger det nu då. Precis omvänt, jag spelade också och tog pianolektioner.
Ja.
Sen tvingar de mig att vara med i en orkester.
Ja. Och spela piano i orkestern.
Ja. Jag hatar det. Och slutade. Men då var det så här, jag kan, det här kan jag, det är synd, man har ju olika musiksmak och det får man ha. Men stor band.
Det är häftigt.
Nej, då ska man använda oss än att spela piano i stor band, är om möjligt ännu tråkigare. Watermelon man.
Nej, men jag tänker flöjt är också ett rätt så tråkigt instrument i en orkester. Det är ju rätt så
Ja,
så jag vill gärna spela där oboe. Var en sån där grej som jag vet du
jag vet oboe.
Ja, vad det är, men vad det, för då är det intro till
nej, nu tänkte jag på fagott. Det hade väl varit roligt. Ja.
Nej, oboe var en liten.
Nej, men oboe, ja, det vet jag.
Och då är det ju intro till Hem till gården.
Jaha.
La 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 la. Ja. Na, 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 na,
och det vet du att det är oboe.
Det vet jag att det är oboe. Och jag tycker det låter så fantastiskt vackert.
Ja.
Men då sa någon i min omgivning när jag då skulle välja att nej, det där är lite för konstigt.
Det så blir för svårt jobbat.
Tvärflöjt. Inte svärflöjt utan tvärflöjt. Och jag hade en väldigt svärflöjt rolig och tvärflöjtslärare och tvärflöjtskompis som hette Jenny. Vi hade, det var väldigt roligt.
Ja, men det kan jag tänka. Det är klart att det beror på omständigheterna.
Ja. Men som sagt, visst, jag har ljugit mig igenom mina pianolektioner många gånger med stukade händer och glömt av. Och...
Men fattar aldrig dina föräldrar det? Att, eller det, de hade ingen koll på att du hade kört den valsen där?
Jo, det tror jag. Ja, absolut, det tror jag. Men, alltså jag vet inte om... jag vet att min mamma och hennes systrar, de var väldigt musikaliska och spelade mycket liksom i något Enslövs rockgäng bland annat. En klassisk grupp.
Underbart.
Och hade liksom teaterföreställningar. Och sång och musik för dem har varit liksom väldigt, väldigt betydelsefullt och viktigt.
Ja.
Så jag tror att hon var väldigt angelägen om att jag liksom... För så är det ju lite som visst. Förälder.
Absolut.
Jag har haft så himla kul och det har gett mig mycket. Och nu vill jag att min dotter också ska bli...
Absolut, jo.
Det var konsertpianist eller något sånt. Hon körde sig med ballett, Kungliga Ballett. Det pratade vi nog om någon gång nu för ett tag
sedan. Hade de anmält dig till det?
Nej, min pappa och hans pluggkompisar. Jag föddes ju när min pappa var student i Lund. Och de hade ju förhoppning om att jag skulle bli så här prima ballerina på Kungliga Ballett. Men detta känns som att jag har sagt
det här känner inte jag igen, men det kanske du har gjort.
Ja, det har jag gjort. Och sen när de väl förstod att det där... Det känns inte som de fysiska förutsättningarna för prima ballerina är nog inte...
Det var ju för väl att du räddades ur det.
Ja, det var det faktiskt. Det verkar väldigt, väldigt slitigt. Ja, men då får vi se hur det går med det här med livepod. Men absolut, jag ska boka lokal. Inga problem.
Det tycker jag är... Och det finns också en person som anmält sig att vara, vad heter det, moderator för det digitala.
Gud,
alltså, som sitter och läser kommentarerna och liksom, det här kan ju bli hur bra som helst.
Det kan bli väldigt kul.
Men du, nu tycker jag att vi ska komma in lite på vad vi har. Förra podden så var det jag som sa det, kan vi inte prata lite mer om döden? Helt enkelt.
Ja. Och det är faktiskt så att när vi gjorde det för ett tag sedan i säsong 1,
ja.
Då är det faktiskt flera som också har uttryckt att en önskan om det. När man då kunde tyckte att det var ett tema som man absolut kunde köra vidare med. Och även på den här när vi hade omröstning i tidigare skede.
Just det.
Så för... det är väl ett tema så gott som något.
Nej, men jag tänker kring allhelgona nu så blir ju frågan aktuell igen. Men det jag skulle vilja egentligen gräva lite i, det är ju inte... Det här med att sörja åt att mista någon och så. Och hur det är att dö. Utan egentligen, vad tänker du om hur det blir? Är det läskigt? Är det bra? Kommer man till himlen? Vad tänker du om liksom...
Ja, alltså jag brottas med de frågorna varje vecka skulle jag ju säga. Inte för min egen, alltså när jag möter människor så är det klart att det sätter ju igång tankar i min egen...
Träffar du varje vecka någon som är liksom begravnings...
Nästan skulle jag säga att det är. Ja, kanske kan hoppa över dem. Men ja, nästan varje vecka.
Träffar du ofta någon som själv ska dö och fundera på hur det ska bli? Eller är det familjerna oftast?
Nej, då är det ju ofta att jag träffar folk som liksom är så sjuka och är på väg att dö och vill planera sin begravning, tänker du?
Ja, eller är rädda för att dö.
Ja,
eller
precis. Det är ju inte så ofta.
Nej.
Det hänt några gånger och kanske händer.
Ja.
Men däremot anhöriga då, inför en begravning.
Ja, just det.
Det träffar jag ju liksom varje vecka nästan.
Mm.
Någon gång
med varannan. Men är det, för jag förstår ju att det då är frågor om saknad och sorg och att man vill att det ska bli fint och sådär. Mm. Men blir det också samtal om, alltså hur är det med, hur har det gått för min mamma som är borta? Eller vad liksom, alltså vågar man ställa de frågorna? Alltså,
du tänker om mamma i himlen?
Ja, precis. Eller vad,
alltså... Jag brukar ju, om jag ska ha till exempel, vi säger ett begravningssamtal, sorgesamtal, eller träffa en familj som har förlorat en mamma eller en partner eller respektive, så brukar man ju oftast träffas i hemmet då, hemma hos den här personen, och så dricker vi kaffe och så säger jag att det här samtalet ikväll, det är ju till för att jag ska få prata mer om vem
den här personen
var eller sådär och vad som har hänt. Och planera lite grann inför begravningen och ta reda på att ifall det fanns tankar som den som har dött liksom själv har inför det. Eller har skrivit ner någonting. Det är ju en del som gör det. Och då är det ju alltid lätt, det är ju alltid väldigt, väldigt enkelt att komma igång i pratet när jag liksom säger kanske då, ja, vad är det nu som har hänt?
Ja.
Det är ju inte svårare öppningsfas och så, vad är det som har hänt och så. Så berättar man då om det och sådär och hur det var och hur det gick till och hur han eller hon såg ut. Och
kring döden.
Och när jag åkte hem och bara bytte kläder och duschade och så kom jag tillbaka till kanske äldreboendet eller vad det nu var, så dog han. Och så berättar folk liksom om det och hur det såg ut och lite tankar. Och man ringde dit flera släktingar kanske, eller barn eller barnbarn eller vad det kan vara. Så var de där. Och så väldigt liksom, oftast väldigt, väldigt lättpratat kring det.
Ja, man vill berätta om
man
det.
Vill man vill gärna berätta om det. Och jag tänker att i sorgen så är det väldigt läkande att få liksom älta och berätta och berätta.
Ja.
Det är ju sällan någon som säger liksom att nej, men det bara var så att han somnade bara in och så finns det liksom inget mer.
Och säga.
Det upplever jag inte, utan jag upplever att det finns mycket att berätta.
Men du, är det många som säger det här med... För om man har sett en död person, man vet ju om man har gjort det eller inte, så att säga. För det ser ju så annorlunda ut.
Ja, det gör det.
Kommer det upp ofta? För det tycker jag är en av jag tycker det är en fascinerande grej att den personen man känner så väl och vet så väl hur den ser ut, när den personen är död, så ser man ju att det här är ju typ en sån här dålig vaxkopia av den här personen som jag kände.
Det är så väldigt dött.
Ja.
Det är så mycket inte liv.
Ja.
Det är så uppenbart att det är, för mig då, som tänker liksom som jag som är troende.
Mm.
Jag tänker liksom att själen eller anden är ju inte där, utan den är på något vis ur kroppen. Det är liksom ett skal eller en vaxdocka som du eller uttrycker. Men när man då frågar människor hur tänkte han eller hon kring det här med döden? Har hon uttryckt något hur hon vill ha det? Eller hon tänker in det? Nej, de frågorna, det pratade vi inte gärna om.
Nej.
Det är väldigt, väldigt sällan.
Det är sällan någon har pratat om hur vill...
Ja. Eller liksom, inte just hur man vill ha begravning kanske. Nej. För det är ju folk ofta att det ska vara i den kyrkan. Och det ska inte vara de blommorna. Och det ska vara det och sådär. Eller om det är någon särskild präst eller någon musik eller så. Men däremot det här med att om man frågar, gick hon i kyrkan eller var hon troende eller jag vet inte riktigt, kanske att hon, hennes mamma var ju, hon kanske läste någon bön och sådär, men det är väldigt sällan som det har pratats om med sina nära anhöriga.
Har man, för nästa fråga, för det är ju en sak om det liksom, om man kopplar det till liksom någon sorts, om man kopplar det till Gud på något sätt, men jag tänker överhuvudtaget att vågar man fråga den som är på väg att dö hur tror du att det blir? Är du rädd? Är du inte det? Eller, Och skulle man själv våga säga det? Därför att det blir så tungt, tänker jag, för de som ska lyssna då. Om man ska...
Jo, men jag tänker att om man sitter vid en säng där någon är så sjuk så att den är på väg att dö.
Ja.
Man vet det. Och det är liksom inte långt kvar.
Mm.
Och den personen fortfarande liksom är med i tänket.
Ja.
Då kan ju jag tänka att det skulle kännas väldigt märkligt att inte prata om det.
Ja.
Eller?
Ja.
Jag tänker väl att jag skulle själv liksom... Kanske.
Det är det enda man har på gång.
Ja.
Så att säga, det är det enda man själv står mitt i.
När man har gjort där. Färdigt allting med vilka liljor det ska vara, vilken mång musik det ska vara. Och om det ska vara en präst som inte är långrandig eller om det ska vara en sån.
Mm.
Då är det ju, då är man ju redo för det, tänker jag. För att då vet man.
Mm.
Men däremot kanske, och som i min ålder, jag är ju 50-årsåldern. Och mina föräldrar är ju 75 plus.
Mm.
Jag tycker inte att det är svårt att fråga om sådana saker. Men många upplever att det är väldigt svårt att prata med sina friska anhöriga.
Just
för att man då tänker, man nu förutsätter du liksom att...
Nu åkallar man döden här nästan.
Ja, precis. Mm. Men vi fick faktiskt ett naturligt samtal med mina föräldrar om, inte just om döden, men på den kyrkogården där jag har varit, som jag berättade om i minipodden, där jag fixade med de här blommorna för er som hörde den.
Just det.
Enslöv, där var vi ju nere, och de har gjort en ny del på den kyrkogården, så vi gick ett varv där. De har gjort fantastiskt fint med såna askgravlund, som är det senaste begravningsskicket nu, nästan kan man väl säga, men där man liksom får en, där man vet vad stoftet är begravt, och man kan även få en liten platta med namn och sådär, men det är ändå ingenting som behöver skötas om.
Nej.
Lite mer privat än en minneslund.
Just det.
Och de hade gjort det så himla fint där. De hade gjort som en plantering, och i den här planteringen så var det liksom stålljus, eller vad ska man säga, som var som droppar i en, ja men tänk er en daggdroppe, en daggdroppe, fast det var liksom i metall, så var det massa sådana då, och de lös även på kvällen.
Var det, stod det namn på dem?
Nej, då, så får den som har valt att begravas där, får ett löv i något material som fästs på den här, med då Karin Karlsson, och så, det var fantastiskt fint, så då sa jag det till...
Tog du bilder på det eller?
Nej, men det kan jag absolut göra för det via låter min moster, så vi kan... För då kunde vi prata om den där kyrkogården och askgravlunden och hur fint det var. Liksom, att det ändå är en plats som man vet att här är det, och att man kan få ändå någon typ av minne.
Mm. Men du, nu tänker jag bara så här. Om du skulle ligga för döden nu, eller jag, vad skulle du, för jag tänker, om jag skulle hälsa på dig, jag vet att du, om du är i din ålder nu och jag vet att du skulle dö, då skulle jag kunna tänka, om jag kommer hälsa på dig, då tänker jag att det kanske skulle till och med vara, alltså att du skulle vilja att jag fråga, att jag skulle, du kanske också skulle vilja att vi pratade om det. Och då säger jag så här, vad tror du kommer hända? Vad tror, hur kommer det bli när du dör, tror du?
Jag brukar ju säga i mina begravningstal hur jag tänker kring det.
Ja.
För då tänker jag så här att de flesta av mina begravningstal hamnar i slutet på dem, kan man säga, liksom lite grann kring. Vi vet, en del kallar det för himlen, en del kallar det för paradiset, Nangiala, andra kallar det inte för någonting, en tomhet, någonting. Men, men jag väljer att kalla det för himlen. Och jag tänker att där sker på något vis mötet med den levande och leende guden. Och nu får ni tänka, som är här på denna begravningen, att vi vet ingenting. Nej. Vi vet inte. Vi kan bara läsa i Bibeln. Vi kan gissa.
Du som präst vet inte heller.
Jag vet ingenting. Nej. Jag vet inte heller.
Nej.
Men däremot så vet eran farmor eller eran mormor. Hon vet.
Nu vet nu.
Har hon fått veta liksom hur det är. Och det tror jag själv att jag kanske själv också hade. Alltså det är ju jättesvårt att säga hur man själv skulle göra. Men om jag tänker liksom själv hur jag gissar.
Skulle
hur
det vara spännande liksom, eller?
Ja, men lite spännande. Måste man väl ändå säga det.
För om man nu, för det går nästan inte att skala bort där att man vet att det finns människor kvar som man inte kommer få träffa. Men om man försöker att tänka bort det, bara tänker, jag själv ska iväg på den här grejen.
Mm.
Då är det väl lite spännande.
Ja, det är klart att det är spännande. Och det är de som är duktiga på det här med djur, alltså nära döden upplevelser.
Ja.
Det är ju många som forskar kring det. Och har skrivit avhandlingar och berättelser om hur människor som nästan har Eller som har varit i döden och vänt. Liksom,
just det.
Har liksom blivit återupplivade. Och det är ju många som vittnar om vad de upplever. Jag vill inte tillbaka till den där världen där jag var.
Nej, visst är det en vanlig grej?
Det här med det här vita och ljuset. Ja. Att jag vill liksom dit.
Jag vill dit.
Ja. Jag vill dit. Mm. Och jag tänker, det är ju liksom de enda bevis vi har.
Mm.
Vi kan ju inte... Och sen det som... Det är de löften vi kan få. Mm. Om vi tror på liksom det som står.
Och vad står det där då? Vad är liksom traditionell? Vad säger kristen tro om det? Nu
alltså
då?
Kristen tro pratar ju om att vi ska få möta Gud.
Ja.
Att vi ska få möta varandra.
Säger du så?
Alltså kanske inte exakt ordagrant så. Nej. Du ska få möta din mormor och din farmor.
Men,
alltså att anhöriga. Att man, alltså levande och döda ska få, alltså man ska få uppstå tillsammans.
Ja, just det.
På något vis i den yttersta tiden. Och det får man ju välja själv och lägga i hur man tänker och hur man tolkar. Men jag förlitar mig mycket på den bilden av de som har tänkt eller som har upplevt.
Mm, som har varit nära liksom.
Alltså det finns ju de här som berättar om att man liksom ser vad som händer. Liksom man är utanför sin egen kropp.
Ja.
När man kanske har drabbats av någon.
Ja.
Och sen då... hamna tillbaka liksom.
Lite bara... besviket tillbaks.
Ja, lite sådär. Och det är ju såklart att, och det kan ju vara jobbiga upplevelser. Ja. Det vet jag, har jag förstått att många kan få jobbigt när man liksom har räddats tillbaka till livet.
Ja, just det.
Det här är ingen forskning, ingen vetenskap.
Nej, jag har inte ens googlat.
Men jag gissar.
Mm,
nej, men alltså jag har några sådana grejer som jag har i min erfarenhet både som präst och som sjukhuspräst. Alltså, det finns ju sådana som har liksom blivit riktigt sjuka efter att, alltså rent mentalt, efter att ha kommit tillbaka till livet. För att man, det var liksom en sån upplevelse. Och det är klart att det är ju häftigt, även om man vill leva här och nu.
Ja, jag tänker om man till exempel dör alldeles för tidigt, eller om man har varit med om någon som har gjort det, då tycker jag att det, när jag tänker på det, då tänker jag att det är jätteviktigt för mig att de andra ska finnas där.
Mm.
Så att döden på något vis blir ett något sorts återförenande.
Alltså, du tänker på dem som har dött?
Ja, men om jag själv ska dö nu så tänker jag att uppsidan av att jag ska dö, det hoppas jag är att de jag älskar är där.
Ja.
Så att jag som ska dö, jag kommer snart få träffa alla igen. För om jag har någon känsla av att tid är något upp och nervänt med tiden. Så att det skulle kunna bli så att när jag dör så träffar jag mina barn direkt. Därför att tiden är upp och ner. Alltså jag tror inte när jag dör att jag kommer liksom sitta och vänta på att alla andra ska komma. Om du förstår vad jag menar.
Nej.
Så ibland tänker jag att det är trösterigt för mig att tänka på att om himlen är något bra, då måste det innebära att de jag älskar är där. Och om tiden
även
är...
de som inte är döda, tänker du då?
Ja. Därför att jag tänker att det är någonting med tiden som inte är det vi tänker. Jag tror inte att man kan dö, komma till himlen och sitta och vänta på att ens barn ska komma sitta i 70 år och vänta på det. Då är det ju inte himmel.
Nej,
det är ju vidrigt. Liksom.
Ja.
Så då tänker jag, men säg att tiden är upp och ner och det betyder att den samma sekund som jag dör, då är alla där. Då är allt bra. Men jag vet inte, det är ju en helt...
Nej, och jag tänker det viktiga är, tänker jag, att ens egen tanke och upplevelse av det måste få vara som den är.
Och ärligt talat så tror jag ju att det inte är så konkret. Jag tror ju inte att jag tänker inte att den tiden efter är inte lik den här. Så att vi kan inte förklara med våra begrepp hur det kommer bli. Så
det är ju som en ny säsong.
Det
kan man säga det?
Ja. Och en helt annan.
För jag vet, jag var ju också i min ungdomstid på något sånt där läge när det var någon jobbig föreläsning eller någon sån här, vad heter det, när man väljer olika workshops.
Ja.
Ja. Och jag hade valt någon som handlade just om döden och himlen. Där den här prästen då, detta är inte här, det är många år sedan liksom. Och han sa till någon liksom, när vi pratade om himlen och vad som skulle kunna, så frågade han någon liksom, vad är det bästa du vet?
Ja.
Och då sa den personen, men det är nog att få åka slalom. Tänk dig himlen, du får åka slalom i himlen hela tiden. Och vad är det bästa du vet? Det är glass. Då äter du glass hela tiden. Alltså jag tror inte att det är så himla enkelt.
Nej.
Man kanske kan få ha liksom de bilderna av att det är gott. Och att det som sker det är liksom på ett annat plan.
Ja.
För det är ju en del som frågar mig, men nu till exempel hon här som, eller ja, det är inte så liksom att det är någon församlingsbror eller så, men vi säger att en man har liksom levt sitt liv alltså inte alls vänt mot kyrkan eller mot Gud eller då kan väl inte den personen hamna i himlen.
Mm.
Kan ju folk uttrycka.
Mm.
Och jag tänker kring det liksom att för mig är ju himlen liksom något oerhört positivt, något oerhört gott.
Mm.
Och eftersom jag tror på en kärleksfull Gud så tänker jag att Gud är för alla människor.
Ja.
Och jag tänker på något vis i dödsögonblicket. Det är många som uttrycker hur en människa ser ut när den har dött. Ja. Eller precis när man dör.
Ja.
När luften liksom går ur. Det är en lättnad.
Ja.
Och jag tänker att himlen är, tror jag, inom oss. I mötet. Alltså vi möter Gud oavsett i dödsögonblicket.
Mm.
Så tänker jag.
Men då blir det ju taskigt om man inte vill. Om man absolut inte vill ha med Gud att göra. Är man tvungen då?
Ja, men jag tror inte att den känslan finns.
Mm.
Att man inte vill.
Mm.
För jag tror att det är
man är överväldigad då.
Ja, man är nog det, tänker jag.
Ja. Ja, för det är någon sorts här teoretisk kullerbytta att man skulle kunna vilja välja helvetet, typ. Välja att inte vara med Gud.
Men ja, jag är ju också av den tanken att det finns mycket gott på vår jord och vi har mycket gott här hos oss. Men det är ju också en hel del mycket som inte känns bra på jorden. Jag tänker att välja det goda som då på något vis skulle representera himlen eller Gud, det tror jag nog att vi alla
att vill. Man gör det.
Alltså, det tror jag.
Ja. Men du, hur kommer det här med domen in då?
Mm.
Och det är Sankte Per och nycklarna ska öppnas och hela det. Alltså för domsöndagen då pratar man väl om att det på något vis ändå i någon mening kommer man någon gång få
man ska skilja.
Ja, framförallt svara upp för vad man har gjort.
Stå till svars.
Ja, alltså, och då menar jag också lite så här som en domare på ett rättvist sätt. Att det kommer bli schysst. Liksom. Mm. Du som har fått... dig som du har varit orättvist för. Dig kommer det att bli rätt för. Liksom. Mm. Och att man någonstans ska ta ansvar för det man har gjort. Men jag vet inte. För det blir samtidigt en väldigt brutal bild. Att tänka sig någon sorts rättegång. Eller vad man ska säga.
Ja, alltså för mig är den bilden väldigt, väldigt märklig. Alltså jag vet att det står där. Och jag vet, jag tänker att det måste vara något annat. Det måste handla om någonting annat.
Mm.
Jag tänker på alltså lite mer kring det här med att vi inte tar hand om varandra. Vi tar inte hand om vår värld. Mm. Vi tar inte, alltså att det är på ett annat plan än på det personliga, mänskliga planet.
Ja. Ja, det är svårt.
Sankte Per, jag vet inte.
Nej, det vet jag inte var det kommer ifrån i och för sig, Sankte Per. Men det är väl, det finns alltid någon story. Det kan någon säkert berätta för oss.
Hur
det är med Sankte Per.
Det kan säkert någon göra.
Ja.
Ja, men det är ju spännande frågor liksom.
Men du, har du, vad tänker du om det här, när man inte vill leva då?
Mm.
Jag tänker, som vi pratar om det nu så är det ju, börjar man ju tänka att men det där är ju en, vad heter det, turlott. Att få dö. Det låter ju gött bättre än att leva typ.
Det tror jag inte. Eller så tänker inte jag.
Nej.
Men jag tänker inte att det är någonting liksom farligt eller någonting som man behöver vara rädd för.
Nej.
Men däremot som vi sa att det är ju, man vill ju inte missa det som är här.
Nej.
Det var någon tjej på Nyhetsmorgon som hade någon jätteallvarlig cancer som ju var ett jättefint sån här lördagsmorgon där.
Mm.
Där hon liksom var väl i min ålder kanske hade fått någon, ja hon var ju, skulle dö. Hon visste ju inte när.
Nej.
Men just med familjen och barnen, och man vill ju inte liksom.
Nej.
Jag är inte rädd för att dö, sa hon. Verkligen inte. Men jag vill inte lämna detta jag har här.
Nej.
Jag är inte färdig. Jag vill uppleva så mycket, mycket mer.
Mm.
Och så tror jag också, det kan jag själv känna, jag vill liksom det här med sjukdom och plåga och sjukhus och behandlingar och medicin.
Mm.
Alltså den delen som ofta många föregårs av år av behandlingar, år av elände.
Ja.
Och så slutar det liksom med döden.
Ändå,
det är ju liksom, jag är liksom inte rädd för det.
Hörde du det här sommarprogrammet i somras?
Ja.
Där han som har varit munk.
Björn, han heter ju någonting sånt.
Nattiko eller någonting.
Nattiko heter han och så ett namn till.
Ja, Lundberg någonting. Ja, han har ju varit Thailands munk. Men just nu pratade han om sin, bland annat om sin pappa.
Ja.
Som hade bokat.
En sån här klinik någonstans i Europa, Schweiz eller vad det är.
Ja, vad är för med, ja, dödshjälp helt enkelt.
Mm.
Jag blev tagen av programmet därför att det berättades på ett ovanligt sätt. Det var inte sensationellt berättat ju, som att nu ska vi debattera den här frågan.
Mm.
Så på något sätt kändes det, jag blev lite, det var nya tankar för mig.
Mm.
För egentligen berättade han att hans pappa hade valt att dö, så de åkte ju dit, familjen, och tog farväl av honom.
Mm.
Och att det, han beskrev det som en fin stund och han respekterade ju pappans val. Han lobbade ju inte för det.
Nej.
Han sa väl inte att det här skulle jag själv vilja eller så, det vet jag inte om han sa, men...
Nej. Men han kunde ju absolut förstå det.
Ja. För då var ju pappan sjuk. Mm. Så att det var ju liksom ett sätt att... Han, det var ju inte så att han... Han kunde ju inte klara sig. Det var inte det, utan det var bara tiden det handlade om.
Mm.
Men får man det? Om man tar sitt liv eller ber någon ta ens liv? Liksom.
Alltså det är ju väldigt svårt för att det är olagligt här hos oss. Men alltså det är ju klart att man kan ha tankar om det.
Mm.
Och jag tänker att, jag själv tänker ju att är det så att man är så fruktansvärt sjuk i de här riktiga gräsliga grejerna som finns där man till slut liksom inte kan göra någonting och inte ens torka sin egen tår eller man kan liksom alltså jag kan ju förstå att man inte vill leva då. Att man vill liksom säga nej, jag vill inte det här längre. Det har jag full förståelse för. Sen är det ju svårt och liksom legalisera det. Och var ska man dra gränser? Det går ju inte att bestämma. Det går ju inte att prata om det.
Nej.
Men det var faktiskt inte så länge sedan jag hörde om en person som hade också fått, inte någonting jätteallvarligt, men det var inte heller här, utan det var en kollega och som liksom sa att jag känner liksom att jag är färdig med det här. Jag vill inte liksom ha behandling för det som då det skulle krävas behandling för. Man kanske skulle kunna förlänga livet lite grann. Liksom. Men, och då vet jag att läkarkåren respekterar ju det.
Ja.
De tvingar inte på någon någonting.
Nej, just det. De tvingar inte på behandling.
Nej.
Så den kan man slippa.
Ja,
så
att
säga.
Kan man ju.
Ja.
Man kan ju få välja och säga att jag känner liksom inte att... Men det är ju ingen som kan ge någonting så att du...
Nej, just
men
det,
däremot så kan man kan ju själv sluta äta, man kan sluta dricka, man kan vägra och få behandling eller medicin för det. Man. Så att... Det är ju supersvåra frågor.
Ja, nej, det går ju inte att säga.
Men samtidigt så är det ju... Om man liksom, så länge man liksom är lite som med på något vis och vet vad man gör. Men det är ju också svårt att bedöma. Och det är lätt att sitta och prata om i en podd i en garderob.
Ja, verkligen.
Liksom att man kan tycka. Och men det är...
För ännu svårare, jag tänker att vi nästan måste nämna det här. För det här med att vilja ta sitt liv. Ibland vet jag att man är noga med i tidningar så att man inte ska beskriva typ hur en kändis har tagit sitt liv. Eller man ska liksom, därför att det finns så mycket som liksom kan inspirera någon till att då göra det. Och då tänker jag, men även om inte det här vårt sammanhang, vi är inte värsta influencers, men ändå, att ändå om vi pratar om det här så måste man ändå nämna det också. Vad tänker du om det? Att känna att jag vill inte leva längre, jag vill ta mitt liv.
Ja, alltså har man kommit till det beslutet, då tror jag att man är rätt så genomtänkt. Men det får ju enorma konsekvenser från de som lever kvar. Vad var det som hände? Vad kunde jag ha gjort? Särskilt om inte det finns någonting liksom efterlämnat. Något brev, någon hälsning eller någonting. Det får man ju liksom dras med kanske som respektive eller som barn under många, många år.
Och inte förstå.
Och lite är det ju hysch-hysch kring det här.
Ja, det är det ju.
Det är ju lättare att säga att min dotter dog i cancer än att min dotter tog livet av sig.
Ja.
Och förr i tiden, om inte jag är helt ute och cyklar nu, så fick man väl inte ens begravas inne på kyrkogårdsområdet.
Nej. Jag har också en känsla av att det var synd. Liksom.
Ja, och då vet jag att för några år sedan när vår kyrkogård här på Hönö byggdes ut, så var det precis ett helt nytt gravfält där ingen ännu var begravd. Det var liksom förberett för det.
Jaha.
Och då så hade jag ett möte med, eller då var vi just den här allhelgonahelgen när vi var på kyrkogården.
Ja.
Då var det en som sa till mig, kom för jag frågar en sak. Jo, just det var en som var begravd. En grav hade öppnats. Det var en som var begravd utanför muren.
Yeah.
Mm. Alltså, ursäkta, jag frågar, men den som är utanför muren, varför är de
där?
Då var det ju ett nytt fält, så det var inget konstigt så.
Nej.
Så det finns ju en tanke om det.
Men då hade den i bakhuvudet att är det då så att den har tagit sitt liv?
Inte har liksom rätt att vara på den riktiga kyrkogården.
Ja, men jag tror också att den där finns. Om inte annat är det ett liksom... snackas de om det. Jag vet inte om det verkligen var så. Ja. Det låter helt sjukt.
Ja, det låter sjukt. Men det fanns ju mycket sjuka saker. Så det är ju inte så konstigt. Men som sagt, det här med tabut. Alltså det här att det blir så svårt att prata om det. Och jag har på nära håll, vet du. Och där barnen då, ett av barnen säger ofta att jag fattar inte varför ingen vill prata om mamma.
Nej.
Ingen vill prata om min mamma. För att det är liksom så svårt, det är så känsligt och så.
Och då vill man heller inte prata om hennes liv, så att säga. För då det bara stängs igen när man...
Och det var ju en fantastisk människa med ett sånt innehållsrikt liv. Så sen blev ju den personen väldigt sjuk. Så att, men det finns ju väldigt mycket gott. Så att det är klart att det går. Jag tror också en sak som är extremt viktig när vi är inne på temat. Det är att faktiskt inte vara rädd och möta människor som är i sorg.
När man vet. Eller möta människor som tänker jag vill ta mitt liv.
Ja, ja absolut. Alltså, ja, visst, eller hur? Absolut. Ja. Konfrontera med de frågorna och prata om det. Men just att, för det är också många som vittnar om det, liksom att det blir så konstigt och jag är inte rädd för att prata om det. Eller, jag vill gärna prata om det som har hänt. Men folk är, man vet liksom inte hur man ska öppna eller man vet inte vilken öppningsreplik. Eller...
Nej, just det.
Så är det.
Ja, jag tänker i alla fall att det är både spännande och... Ja, för mig är ju döden ljus ändå. Sorgen och döendet känns inte så ljust. Alltså saknad och det som är på jorden här. På den här sidan av döden känns det jobbigt tycker jag, med döden. Ja. Men min känsla är att på andra sidan är det inte det.
Ja. Och jag tänker så, livet är väl mer meningsfullt än att det bara liksom plötsligt skulle ta slut. Om det kanske bara har varit i 5 år eller 80 år. Det är liksom inte färdigt. Det blir inte färdigt.
Nej. Ja, men det kanske i sig talar om det. Eftersom våra liv blir olika långa. Det är ju helt ologiskt att några bara skulle få en liten skvätt av det goda. Liksom. Ja. Det måste ju betyda att det finns en lång. Det långa är på andra sidan. Liksom.
Ja.
Jag läste en skylt över... Alltså, i coronatid nu så är det ju, läser ju kyrkorna det lite olika med den här... att minnas de som har dött under året.
Ja.
Och då så var det en sån lista över en skylt över de som har dött i år. Och då så stod det hur gamla de var. Och då är ju många 87, 93 och så vidare. Då var det ett namn som var 5 dagar. Jag kände inte dem, det var inte alls. Nej. Men bara den här bilden av att just det är precis så det är. För en del kan det bli 5 dagar. Och för någon kan det bli 93 år. liksom. Man blir ändå lite tagen av det när man inser att man vet ingenting. Nej, sånt.
Inte någonting. Det enda vi vet är att vi föds och att vi en dag dör. Det var också någon som har sagt det där kloka. Alltså en dag ska vi dö. Vi ska dö en dag men alla andra dagar ska vi leva.
Ja,
och precis. Det är faktiskt klokt, tänker jag.
Ja, precis.
Någon kanske tycker det är klyschigt, men jag tycker nog att det är klokt.
Du, himlen.
Ja.
Vad finns det... Alltså, Bibeln är ju för lustig och salmer och sådär. Men har du några formuleringar eller liksom bilder av himlen som du gillar?
Ja.
Då behöver det inte vara att du tror exakt att det blir så. Men liksom... Du vet, är det gator av guld-grejen som du gillar? Eller är det...
Du skakar på huvudet.
Ja.
Nej, men jag använder lite olika bilder beroende på vad det är för situationer om man säger när jag vid en begravning eller sådär. Men jag tycker mycket om bilden av Salta psalm 23. Alltså där man pratar om himlen som en grön äng där det på något vis pålar en...
Är det en bild av himlen, tycker du?
Nej, jag tänker att det är så.
Herren är min herde.
Precis, ingenting ska fattas mig. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Alltså jag tänker det är en ganska så härlig bild. Jag tror att många kan liksom känna igen sig i den. Och många har liksom naturupplevelser av det.
Det har jag aldrig tänkt som att den salmen skulle kunna vara bild av himlen.
Nej, men jag tänker nog det. Och sen är det en annan saltartext som jag också tänker mig liksom att Gud finns med mig även om jag liksom bäddar till mig ytterst i havet. Alltså i det djupaste djupa så finns Gud. Jag tänker att det är också en sån där bild. Och sen nu så har jag en av mina favoritböcker som jag använt när det har varit yngre personer som har dött som heter Vid paradisets port, och det är Margareta Melin som skriver lite korta där hon liksom ger en sån där oerhört fin bild av en liksom en mänsklig gud, en gud som en figur.
Ja.
Som liksom
en möter, person man
en
möter.
Person. Ja. Mm. Och det är jätte, nu kan jag inte exakt liksom, men där det är liksom målat vackert och vackra blommor och färger, och man ser att det är Gud på barnen i hans famn.
Ja.
Alltså liksom, jag tänker att det är också liksom en sån där...
Jag hade en gång en, det var någon sorts liksom meditationsskiva eller någonting som byggde på Martin Lönnebos Frälsarkrans. Och jag lyssnade jättemycket på det under en period, och nu är det lite luddigt minne, men då i alla fall så målades det upp någon sorts liksom en bild av att komma till en annan typ av miljö. Det var någon båt. Alltså som att man togs med in och så här, men här kommer en båt som leder fram. Det var lite så här gator av guldkänsla. Att här kommer det till en port som är, alltså min känsla var att det här är inte, det går inte att tänka något land. Det ser inte ut som ett visst land. Det ser inte ut som en, alltså det var faktiskt en häftig känsla att tänka att det kanske, man kanske kan få ha sådana bilder också. Alltså att det är en miljö liksom. Det är, hur ser en flod ut som inte är av denna värld liksom? Hur ser en port ut? Så ibland kan jag tänka de där gator av guld som man skojar om ibland. Att det, alltså någonstans är det lite fascinerande tycker jag att tänka att... tänk att men folk som gillar att resa. Mm. Den resan. Där har vi ett resmål som jag kan ha på min bucket list.
Det kan du verkligen ha på din... Men jag tänker också en annan bild som jag också har läst. Det är en kaj med människor som ser liksom en båt segla iväg.
Ja.
Och så till slut så ser man ju inte den där båten. Men känslan av att någon annanstans så finns en kaj som möter.
Ja, just det.
Där det finns människor som möter den här båten.
Just det.
Det är ju en väldigt gångbar och användbar bild här i vår miljö.
Ja, för de som stannar kvar, de ser inte vad som kommer hända alls. Nej. Men den som är på båten har ju...
Och mötet med då det som vi ska möta. Eller på andra som sidan, vi förhoppningsvis får möta.
Ja.
Den är bra.
Ja, den är häftig.
Ja.
Det var det där med himlen.
Himlen är oskyldigt blå.
Men du, hur är det med det här 7 gram? Nu ska jag tänka här.
Sätter du mig på...
Ja, antingen så är det en dikt av typ Tranströmer. Eller så är det någonting annat. Men någonting om att själen väger 7 gram.
Okej.
Okay. Känner du igen det?
Nej. Jag
ska googla på det. För
Tranströmer är det här med... Valp på valp oändligt.
Ja, det är inte den.
7 gram.
För grejen är nämligen, om jag minns det här rätt, det är, så är det så att det finns en dikt som är någonting om att, och då är, ja, men sen så finns det också forskning om att en död kropp som lever väger mer än en död kropp. Som om att det är något som lämnar.
Säg det en gång till.
En död kropp.
Den döda kroppen väger mindre än...
Ja, man väger 70 kilo när man dör, men när man har dött så väger man inte längre 70 kilo för 7 gram är borta.
70,3 bara då. Eller 69,3.
Ja, om man kan matte så är det det. Ja. Men, och då, det vill komma till är att vore det inte en häftig tanke att själen väger någonting? Att det verkligen är så att den försvinner? Jag googlar på 7 gram själ. Vad tror du
om det? Gör det. Under tiden kan jag ju berätta om några som, vad som händer ibland vid begravning. Jag har hängt. Faktiskt, första gången jag var med om det så blev jag överraskad. Det var några som bara gick fram och öppnade ett fönster.
Ja.
När jag hade lyst frid över den här personen så öppnar man ett fönster för att själen ska kunna liksom försvinna ut. Och det har hänt vid några olika tillfällen faktiskt på med en gudstjänst. Att själen liksom ska släppas ut.
Ja, att någon vill verkligen, vad heter det, symboliskt visa det.
Ja, för om nu själen försvinner ur kroppen, vilket vi tror eller vi tänker, hur mycket den nu än väger, så för jag händer ju det vid dödsögonblicket, tänker jag, i alla fall.
Ja, precis. Här ser du, men nu har vi den här källan till den här informationen, är Veckorevyn.
Okej, källkritik.
Teori, du blir 21 gram lättare, inte 7 gram, 21 gram. Det här tror jag man kan googla ganska mycket på, för det finns alltså en teori som säger detta.
Jag har faktiskt inte hört.
Har du inte hört det?
Nej, absolut inte.
Då ska jag googla också på 21 gram dikt. Den kanske är jättefin.
Ja.
Ja, vi kan släppa det, men
Det är ju spännande.
Ja, det är en
Är du en sån som skulle liksom planera din begravning om du fick reda på att du var väldigt sjuk?
Alltså jag är ju till och med sån att jag tycker inte, alltså begravningen, för mig spelar inte begravningen någon roll, det spelar ingen roll vilken gravsten, det spelar ingen roll, inget av det där spelar någon roll för mig, det är bara för de som är kvar.
Ja, jag tänker skulle, också så.
Ja, så jag skulle inte, det är om jag ska hjälpa till, att men jag kan planera den så slipper ni hålla på och fundera hur jag vill ha det.
Jag tror att det är lite läkande att fundera på det.
Att man själv ska göra det?
Nej, för de som lever kvar.
Ja, då, det
nu
betyder
ska
att
vi göra någonting fint för den eller den personen. Ja. Vad var det hon tyckte mycket om? Tyckte hon om den typen av blommor? Eller tyckte hon om sådär? Och. Men jag tror inte att man behöver känna så himla stress i det. Att om man inte har planerat.
Nej.
För att det är ju ändå för de som lever kvar.
Ja, då är det bättre att döstäda.
Ja, men det... Eller? Man ju hoppas att de som kanske förhoppningsvis ligger lite längre fram, närmare döden än vi, döstädar. Eller vad tror du?
Ja, jo, precis. Ja, jag tänker kanske inte att du behöver gå om och göra det nu. Nej. Men om man nu ska hjälpa dina anhöriga så är det bättre att döstäda än att planera sin begravning.
Absolut, verkligen. Det är verkligen inte...
Men vad var det du sa till din mamma? Antingen så städar undan eller så bränner vi upp det.
Släpper vi en bomb här.
Så var det. Ja, man kan säga det på olika sätt.
Det kan man göra.
Ja.
Hur går det? Hittar du den här 21 gram själv?
Nej, den här dikten hittar jag vet inte, men den ska...
Det kanske är någonting, det kanske är någonting vi skulle kunna använda på livepodden och som jag flöjtar till.
Ja, om vi nu det kan vi inte göra, för det är faktiskt en fin dikt på riktigt, så den kan vi inte hålla på att tramsa om.
Då gör vi inte det, verkligen.
Det får vara någon Cornelis Vreeswijk eller någonting annat. Kan du spela Cornelis, tror du? På flöjt?
Nej, ja, det kan jag säkert. Det finns ju en väldigt fin, vad heter den? Den här, nu tappar jag den precis bara för det.
Men det är Claes som läser dikt.
Ja, då har det varit vid de här tillfällena vi har uppträtt, så har det varit
Känner han sig, som har läst. Han är mycket av en diktläsare.
Ja, ja, absolut.
Ja. Det känner han sig hemma.
Absolut. Ja, det har varit Tomten och Viktor Rydberg och det har varit andra melodier och så. Lite klassiska.
Ja, om det blir lussevaka, då kan det vara någon av de här obegripliga lussetexterna. Natten går tunga fjät, till exempel.
Runt gård och stuva. Vad ska vi stuva? Ja, det är verkligen väl.
Ja, hörru, vi ska sluta nu.
Men det ska vi.
Vet du, vi måste släppa att vi har en... Eller gör vi inte det? Vi har ju bjudit in en gäst.
Ja,
men det är lite framme.
Nej. Men det kommer.
Ja, och det är något att se fram emot.
Det tycker vi nog.
Men ska vi inte säga något om ämnet bara för att folk ska...
Absolut.
Vi kanske behöver lite input vad vi egentligen ska ta oss
an. Det hade ju varit roligt. Med tanke på att det snart är fars dag så är det väl lite på det temat som vi...
Precis. Mm. Vi säger det, föräldraskap. Nu är det dags för det som vi har röstat fram på. Men vad säger de fars dag då? Om vi avslutar med det.
Mm. Alltså vi i våran familj, min familj som jag lever i nu, vi firar liksom varken mors eller fars dag.
Nej.
Sen händer det att barnen har typ ritat teckning eller gjort blommor på mors dag eller så.
Mm.
Och jag vet att någon har köpt ett kort och lite sådär. Men det är ingenting som vi... firar. Men jag upplever däremot här ute där vi bor att mors dag, den är helig.
Okej, den
men
är viktig.
Men jag känner inte att det är riktigt lika heligt med fars dag.
Nej, men det här tycker jag är jätteintressant. Ja. För att ni inte firar det, vad beror det på, tror du?
Jag vet inte. Jag tycker det är väl fars dag jämt. Nej,
men mors dag då?
Det har liksom inte känts varför liksom.
Nej.
Vi har ju våra födelsedagar och det räcker väl på något vis.
Ja, just det.
Och jag vet att när Claes och jag hade träffats året därpå när det var Alla hjärtans dag, då gjorde han ganska klart för mig att det är mest kommersiellt tjafs. Alla hjärtans dag, fars dag, mors dag, alltså sådana
vilket
saker.
Det ju också är.
Ja, det är det. Mm. Och det är klart att man kan uppmärksamma varandra.
Ja.
Med en god frukost kanske eller så. Men det är ingenting vi lägger väldigt mycket vikt vid.
Nej.
Gör ni det?
Nej, men nu har vi faktiskt haft ett jätteintressant samtal. För John har en rolig grej på hösten. Att han fyller nämligen år och fars dag är ganska nära. Plus en namnsdag.
Okay,
och som också ligger lite nära jul.
Ja, men,
så han brukar liksom veva igång den här högtidsperioden.
Ja, så. Det låter som en riktig lång.
Och då ligger då bland annat fars dag i den här tiden. Och då så är det då lite olika. För om far och mors dag ska firas, då ligger det ofta på den andra fadern och modern att se till att det händer. Det är inte så jätteofta barnen helt själv ordnar med sånt. Ja. Och då blir frågan, ska jag tvinga mina barn att fira fars, göra något till fars dag? Det känns inte helt sådär. Så nu är vi inne på en ny taktik här. Och det är att fars dag eller mors dag, det är den dag när far och mor får göra vad de vill.
Ja. Men det är väl bra.
Så man har liksom en...
gör far någonting själv som han vill. Eller gör far och mor på båda fars och mors dagar.
Ja men nej, precis. Så på mors dag, då får jag göra som jag vill. Mm. Och då betyder det oftast att, typ, att jag åker bort.
Ja.
Jag brukar inte... Om jag får välja så firar jag inte mors dag med min familj. Utan då åker jag själv eller träffar en kompis eller så. Ja. Men om man vill så kan man säga att jag på mors dag, då vill jag att ni alla är hemma. Mm. Ja, då får folk vara det. Mm. Vad tror du om den?
Det låter liksom väl, lite... Absolut, det låter väl som en bra...
Men att den, här som, den som har sin dag är den som får säga hur de vill ha det. Mm. Istället för att alla andra ska ha dåligt samvete hur bra den ska bli. Liksom.
Jag vet att vi gjorde en rolig grej i kyrkan en gång när vi hade familjegudstjänst på fars dag.
Mm.
Då hade vi gjort en kör av pappor. En pappakör.
På riktigt? Mm, män?
På riktigt, män. Ja. Män i våra barngrupper. I,
okay.
Det var inte låtit som det är en 25-manskör,
ja,
men det kanske var 8 eller 7 män som sjöng Gåtfulla folket. Kommer barn här, ett folk. Och
vad kul!
Och så hade alla barn gjort papperslipsa som alla pappor som kom till gudstjänsten fick. Ja, det var en rolig grej. Men då var det också en diskussion kring de som inte har någon pappa.
Ja, precis.
Men alla har ju en ursprungspappa någon gång någonstans.
Ja.
Någon kan ha förlorat sin pappa. Någon kan inte ha, kanske inte ha kontakt med sin pappa.
Ja. Och någon har en bonuspappa av något slag som man kan stända in.
Och här. Gud är allas pappa. Den där sången kan man ju också diskutera.
Men, och det får bli slutordet.
För idag.
Ja, jag tror det, va?
Vi säger jag tack för kaffet och för den goda
halva punchrullen.
Dammsugare.
Ja, varför står det punch eller dammsugare heter det?
Heter det verkligen?
Ja. Hej då.